Så roligt att få vara på hemmaplan den här söndagen och få predika. För er som inte känner mig så heter jag Rolle, bor här i Skellefteå, här i Husviken, men jobbar i Skellefteå, det var ju så jag skulle säga. Ja. Sen, ja, sommaren är det 13 år, så åren går. Men vi trivs jättebra här och ja. Har inga andra planer än vad jag vet, om inte frugan har planerat något som jag inte känner till. Men, Ja, jag reser ju runt lite grann och är ju inte bara i Skellefteå nu utan har ju min heltid där. Men hjälper ju 5 andra församlingar faktiskt nu med lite olika saker. Vi har ju inom Pingst det som vi kallar för församlingscoacher. Och jag är den i Norrland då som jobbar med det. Så då följer jag församlingar minst 1 år. Så att jag har 5 sådana församlingar nu då, som jag stöttar och hjälper på lite olika sätt. Då. Ja, bland annat Arvidsjaur. Och det känns ju jätteroligt att få vara med och ja, egentligen starta någonting helt nytt där på ett sätt. Då. Det finns ju ett kapell kvar. Men vi börjar om ifrån början där och det känns jätteroligt. Då. Får göra det. Ja, tack för den här härliga sången på slutet. Jag växte upp med min mamma och mina 4 syskon i 2 rum och kök. Och vi 5 syskon, vi delade på 1 rum. Och mamma sov i köket i en bäddbar dyscha som fanns där, eller soffa. Och så var det ju finrummet. Där tvn stod så småningom. Den tvn fanns ju inte från början utan den kom ju sen. Tänk vad gammal man är. Va? Så att man kommer ihåg när tvn kom liksom. Ja, från början var det ju en kanal, suddig bild, svartvitt. Och ja, men var det 1 eller 2 timmars tv-program per kväll mellan 6 och 8 eller någonting sånt där. Och så, ja, utökades det där lite grann så småningom till idag. Så ägnar vi, en medelsvensk idag ägnar ungefär 4-5 timmar varje dag åt tv eller sociala medier. Det är någonting helt otroligt vilken utveckling det är. I alla fall det där finrummet, där fick vi ju inte leka, där fick vi inte göra vad vi ville. Utan det var ju finrummet. Och det skulle ju vara fint ifall någon kom och hälsade på. Och Gud har ju ett sånt där finrum också, det allra heligaste. Men tänk att han har öppnat dörren för oss dit. Så att du och jag kan få komma in där och leka eller vad vi än vill göra. Men vi får vara där i hans allra heligaste. Jag tycker det är så stort. Och tänk att du och jag får komma dit. Vilken bakgrund vi än har, vilken trasighet vi än har, så bjuder han oss att få komma dit. Det är stort. Ja, vad ska vi tala om idag då? Minns du predikan? Har vi någon önske? Har du något bibelord du skulle vilja? Kan du inte predika över det här bibelordet eller? Ja, nej, jag har självklart förberett någonting som jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här söndagen och som jag tror kanske någon här eller ni alla behöver. Jag förstår att ni är inne som i någon form av liten serie som handlar om församlingen och så här utav Hanna och jag tänker få ta en infallsvinkel på det. Jag vill i alla fall allra först läsa en bibelvers ifrån 1 Johannesbrevet. Det 5:e kapitlet. 1 Johannesbrevet 5:13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Innan jag blev en kristen så här i min, jag blev ju kristen när jag var 18,5 år. Om man skulle försöka definiera ordet tro, vad det egentligen är. Ja, men då var ju en betydelse kunde ju vara att inte riktigt veta. Jag tror att tåget kommer, men jag vet ju inte riktigt. Jag tror att det blir solsken imorgon, men jag vet ju inte riktigt. att inte riktigt, alltså någon form utav osäkerhet. Det andas det inte i den här bibelversen, för han säger så här att han vill att vi ska veta att vi har evigt liv, vi som tror. Hörrni, vad skulle du vilja bli känd för? En dag så kommer det också i ditt och mitt liv att någon ska säga någonting om vårt liv. Kanske blir det på begravningen, kanske blir det på någon minnesstund, kanske blir det i något annat sammanhang. I Sverige idag håller det ju på att bli inne, att inte ha ett avslut för en människa. Personligen tycker jag det är rent fruktansvärt, om jag ska vara riktigt ärlig. Att leva ett liv utan ett ordentligt slut. Där man får säga tack till en människa. Att en människa kan leva utan att gå, liksom sätta spår i andra människor. Alltså det är för tragiskt om det är på det sättet. Det är inte Guds tanke. Guds tanke med våra liv är att vi ska sätta tydliga spår. Och en dag så kommer det för dig och mig att någon ska säga någonting om oss. Vad skulle du vilja att de säger om dig? Nu ska du få 30 sekunder och så får du fundera på det. Vad vill du att de på din minnesstund säger om dig? 30 sekunder. Okej, har ni kommit på något? Någon som vill säga något? Vad vill du bli ihågkommen för? Kommer att bli tyst på din begravning. Få vara till glädje för någon. Ja, bra. Få visa på vägen som leder till livet. Ja. Någon annan som har någon tanke? Att du gjorde skillnad. Ja, bra. Jag tror att även om ni nu skulle få svara allesammans, så är jag ganska säker på att de flesta utav er skulle vilja bli ihågkomna att ni har gjort, tänkt eller levt för någon annan människa. Ganska få utav er skulle säga, jag skulle vilja bli ihågkommen som Ursvikens rikaste människa. Jag tror ganska få utav er skulle känna att det är det som står top of the line. Ganska få utav er skulle också säga så här, jag skulle vilja vara den som blev känd för att ha Ursvikens snyggaste hus och vackraste trädgård. Ja, kanske trädgård, det känns lite så där. Ja. Utan de flesta utav oss har en inriktning att vi skulle vilja bli kända för att också sätta andra människor i fokus. Ja. Om den här församlingen skulle komma till den dagen, Gud förbjude, och jag tror inte på något sätt att det kommer dit. Men om det skulle bli så att den här församlingen en dag skulle lägga ner. Vad skulle ni vilja ha bli kända för som församling om den dagen kommer. Därför att jag jobbar med en hel del sådana församlingar som har kommit dit. Att man är vid liksom slutstationen för sin verksamhet. Att stänga igen och sälja kapellet. Vad skulle ni vilja bli kända för som församling i Ursviken om det skulle ske? Ja, jag tror egentligen att det är på samma sätt, va? Ni skulle inte vilja bli kända för. Vi var de som hade den finaste heltäckningsmattan i alla samlingslokaler som fanns i Ursviken. Nej. Utan ni skulle vilja bli kända för att ni hade hjärtan som var vända till andra människor. Och jag tänker så här lite grann. Jag vet inte vad er vision är, om ni har någon formulerad så här vision så, va. Men utifrån vad du en gång skulle vilja höra om dig, kanske det ligger någonting utav vision för er församling, för er verksamhet, för ditt personliga liv. Och det är så fantastiskt, kära vänner, att än så har vi möjlighet att rikta vår riktning åt det hållet. Jag tittade i lördagens Norran. Här har vi ganska många dödsannonser i lördagens Norran. Och ganska många minnesrunor efter personer. Och det är klart att det innehåller mycket när de föddes och var de föddes och vad de har gjort. Men alla finns också med där det står så här. Gertrud har alltid varit engagerad och funnits till hands för sin familj. Många är bjudningarna hon ordnat för både släkt och vänner. Ser ni? Fokus liksom mot andra människor. Här finns det en man som heter Sam från Skelleftehamn. Pappa var alltid mån om att familjen skulle ha det bra. Vi fick många goda år tillsammans med pappa och minns honom med värme i hjärtat. Och så är det Wilhelm ifrån Bureå. Wilhelm hade ett glatt humör och ingenting tycktes omöjligt för honom. Samtidigt var han både hjälpsam och generös och delade gärna med sig av dem som, till dem som behövde. Ett långt och strävsamt liv har nu slocknat ut och vi minns Wilhelm med värme, glädje och tacksamhet som pappa, farfar, morfar, svärfar och min livskamrat. Så alla de här som skriver om människor får också med detta att man tänkte på andra. Hade andra människor i fokus. Och kanske det är en av de sakerna som brukskyrkan i Ursviken skulle bli känd för. Vi hade våra hjärtan vända till andra människor. Tänk om den här platsen skulle få vara en plats dit människor kan få komma och få uppleva trons vila. Därför att det finns enormt mycket idag som stressar oss. Jag tittade på det är någon sån här tv-soffeprogram på morgon som handlar just om det här med utbrändhet idag. Stress och jäkt och... Och du vet, alla de här grejerna tar sig olika uttryck. Människor försöker hitta balans i livet, försöker hitta frid, försöker hitta både det ena och det andra. Och man provar på allt. Och det som är mest inne nu är ju yoga i alla dess former. För att försöka hitta frid och harmoni, balans i livet. Vad jag är rädd för, det är att också kyrkan kan bli ibland en plats där jag känner stress. Jag ska hinna med allt. Jag ska vara engagerad i allt. Det förväntar sig en massa olika saker. Men jag tror att kyrkan också behöver få vara en plats där människor kan få komma och få känna vilan. För Jesus var det jätteviktigt. Kom och vila er lite grann. Och jag tror att Ursviken med omnejd behöver få en kyrka dit människor idag i sina livssituationer kan få komma och känna en vila och en trygghet. Få känna, jag får komma som jag är. Jag glömmer aldrig för många, många år sedan. Jag gick och knackade dörr i Raja strand i Norrlands inland i Lappland. Och jag kom till ett hus och jag skulle dela ut Nya testamenten. Och jag kom till ett hus som de höll på att dränera runt. Och det var bara en spång över så här till dörren. Och jag knallade över på den där spången och knackade på, men det var ingen där. Och så gick jag tillbaka och då hör jag ett rop. Hallå, ropar. Hallå, ropar jag. Jag hörde liksom inte så här och jag såg ingen heller. Och då visade det sig att det var en gubbe nere i hålet liksom runt huset så här och höll på att dränera och grävde där. Och ja, gubbe, han var i samma ålder som mig, men ja. Och i alla fall då, och jag berättade vem jag var. Ja, men du, så intressant, vänta, jag kommer upp, sa han. Och han klättrade upp där full i lera och dynga så här och bjöd in mig i huset. Kom in, du förstår, jag har en fråga, sa han. Ja, men jag sätter på kaffe. Och så han satte på kaffe där och vi satt i hans kök. Och, du, sa han, jag har börjat läsa Bibeln. Och jag har kommit till ett ställe här i Gamla testamentet där de talar om en röd ko. Och där funderar jag på, finns det röda kor? Jag vet, det finns många viktiga frågor i livet. Ja, och jag var ju ung evangelist och jag var väl inte så där jättepåläst om den där röda kon. Lite grann visste jag väl kanske vad det handlade om, för kor brukar ju mest vara bruna och sådär. Så att, men förstod jag att det var ju liksom ändå något profetiskt så här som handlade om Israel och lite sådär. Så vi satt och samtalade. Och vet du, den där röda kon blev till den mannens frälsning. Ja. Så vi fick kontakt där via den här röda kon. Och vi pratade väl inte så mycket mer om den där sen. Han blev som nöjd med det där. Och vi lärde känna varann. Och så småningom då så kom han för första gången till vår kyrka. Och det var en härlig upplevelse. Han kom barfota i ett par slitna träningsbyxor och en görful t-shirt. Men vet du, jag tyckte det var så underbart den dagen han kom till kyrkan. Han funderade inte ett dugg på hur man liksom skulle klä sig eller koder eller någonting. Han bodde ju i Raja strand. Ja, och där gick man så vare sig det var söndag eller måndag. Ja. Och det var härligt. Han gifte sig sen med en av mina klasskamrater från bibelskolan. Och de fick 4 barn. Och han tillhör fortfarande församlingen där uppe. Mm. Så det är härligt liksom. Och den här killen då, han kom in i församlingen och upplevde liksom, wow, vilken atmosfär. Vilken vila. Tänk att jag får komma som jag är. Ja. Och vet du, jag skulle önska att församlingen fick vara en sån plats idag i Sverige. Jag får komma som jag är. Sen när jag kommer som jag är så kommer Jesus att göra bra saker i oss. Absolut, absolut. Men jag får komma som jag är. När jag var en 18-årig kille, jag växte upp, pappa övergav ju mig när jag föddes. Och jag växte upp med mamma och så här. Och jag var en ganska trasig kille när jag kom till tro. Men vet du vilken kärlek jag upplevde ifrån Guds församling när jag kom dit? Ja. Vilken omfamning. Tänk att få komma som jag var med min trasighet utan pappa, utan farfar, utan morfar, utan en enda manlig förebild i mitt liv. Men fick jag komma och i församlingen så fick jag en ny pappa. En ny andlig pappa som tog hand om mig. Vilken kärlek. Vilken plats att få komma till och få uppleva vila i. För 14 dagar sedan var jag i Piteå. och predikade. Det är en av platserna som jag hjälper just nu. Och när jag kom upp i talarstolen så var det stolar där också. Men första raden av stolar var mycket närmare talarstolen än vad det är här. Alltså det var precis nedanför här. Precis här. Och där sitter ett par i 60-årsåldern. Och jag blev så förvånad. För du vet, i våra kyrkor där brukar man börja längst fram. Längst bak. Och så fyller man på så här. Vet. Men de satt absolut på första parkett. Så här. Och jag tittade på de här när jag predikade. För de var som två fågelungar. Med öppnade munnar så här. Och bara sög i sig allting. Och jag blev så nyfiken sen efteråt. Jag var tvungen att hälsa på de här då. Och fråga vilka de var sen och så här. Och då så sa de så här, vi är de senaste medlemmarna i Pingstkyrkan i Piteå. Vi blev frälsta båda två på Stacksättmötena i somras på tältmötena. Och, så vi är de och jag vet, jag blev så otroligt glad. Jag blev så glad. Och så berättade de vilken enorm kärlek de hade fått mött i kyrkan när de kom dit. Och tänk att de förstod inte att man skulle sitta längst bak. Nej. De hade inte lärt sig det än. Nej. Men det kommer väl säkert nästa gång då. Kanske de. Ja. Så underbart, vet du. Och få höra de här vittnesbörden. Tänk att det finns en plats dit jag får komma. Som jag är. Och få känna trons vila. Hörrni, hur kan jag vara viss om att jag är Guds barn? Om jag nu kommer till den här platsen, kyrkan, och får känna denna vila, att jag kan få förtrösta, vila i att jag får vara ett barn åt Gud. Därför att det är ju det som den här platsen ska vara känd för. Att här kan jag få bara koppla av i min tro. Jag kan lägga ner mina prestationer. Jag kan lägga ner mina tillkortakommanden. Jag kan få höra här att med tron så behöver jag inte prestera en massa olika grejer. Utan här är en plats där du kan få vila i din tro. Vad är det då som gör att jag kan ha den här förvissningen om att jag får vara ett Guds barn? Därför att jag har märkt, jag har ju jobbat nu ganska många år som pastor, och det gör mig ibland lite ledsen när jag kommer på sjukbesök, ibland på lasarettet, ibland på hem, och så möter jag äldre människor som känner en oro över, håller min tro? Håller min tro? Räcker min tro? Och så finns det någon form utav stress där. Har jag läst Bibeln tillräckligt mycket? Har jag vunnit tillräckligt många för Gud? Har jag gjort tillräckligt för honom? Och så smyger sig den här stressen in i trons vila, och så skapar det en osäkerhet. Och någonstans så smyger lite utav prestationen in som gör att jag förtjänar det eviga livet. Nu skulle jag vilja lyfta tre stycken saker här som min tro vilar på. Och jag skulle önska att din tro också får vila på det. Därför att jag tror att det är tre bibliska saker. Jag är ju gift med Britt-Marie. Hon är ju med här idag. Hon kan ju vinka nu om ni inte vet vem hon är. Där är min fina fru. Och vi har varit gifta i 31 år. Om jag räknar rätt nu, va? 32 till sommaren, ja. Mm. Och låt säga att jag skulle börja tvivla på att vi är gifta. Vad gör jag då? Åh, om jag skulle börja tvivla på, är jag verkligen gift med Britt-Marie? Eller har jag bara inbillat mig alltihop? Har jag levt i en illusion i 31 år? Eller finns det någonting som är en trygghet för mig idag att kunna återvända till för att se att jag verkligen är gift med Britt-Marie? Jag vet att då finns det hemma, förvarat tryggt i vårt hem, ett vigselbevis. Så om jag tvivlar på vårt äktenskap så kan jag gå till vårt vigselbevis och titta där. Och där står det: Britt-Marie Karlberg, gift med Roland Pettersson, 18 juni 1988. Halleluja. Och så skingras tvivlen. Det finns ett skriftligt dokument dit jag kan återvända som säger: du, Rolle, är gift med Britt-Marie. Vet du, Gud har gett dig och mig ett skriftligt dokument dit du och jag kan återvända om det är på det sättet att vi börjar tvivla på vår Guds relation, om vi börjar tvivla på vem Jesus är, om vi börjar tvivla på att du och jag är trolovade med honom. På tunnelbanan i Stockholm sitter en gammal skrynklig gumma, får man säga så. En gammal skrynklig gumma på tunnelbanan. Hon är så salig, förstår ni. Hon är så salig så hela hennes ansikte lyser som en sol bland alla skrynkorna. Mitt emot henne i tunnelbanan så sitter en spydig tonårskille och säger: varför är du så glada som är så skrynklig och ful? Ja, säger den här gamla skrynkliga tanten. Du förstår, jag är så glad därför att jag är förälskad, säger hon. Du förälskad, vem vill vara förälskad i dig så ful som du är? Ja, vet du, det ska jag säga dig, förstår du. Han heter Jesus Kristus. Och en sak ska jag tala om för dig. Jag är skrynklig och kanske ful i dina ögon. Men vet du, det var han som friade först. Ja. Ja. Så är det. Mm. Han friade. Och du vet, om jag tvivlar så kan jag gå och titta på det här dokumentet och se: vad säger det här dokumentet? Jo, då säger det här dokumentet så här: ty om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre och i ditt hjärta tror att han har uppväckt honom från de döda, skall du vara frälst. Ja, så står det här. Och du vet, det underbara är att imorgon så står det likadant. Och på dödsbädden står det likadant. Varje dag står det likadant. Så det finns ett dokument som jag kan återvända till och få känna en trons vila. En trons vila. Det andra som jag står på, du kan ju se talarstolen framför dig, så står ju den på tre stycken ben här, va. Det andra som jag vilar på skulle ju kunna vara så här: ja, visserligen så finns ju det där dokumentet där, men ja, och men var det någon som vigde oss? Blev det riktigt gjort det där? Då återvänder jag till dokumentet. Därför att i dokumentet så står det: undertecknat av Leon Lindberg. så hette våran vigselförrättare. Så det är inte jag som har gjort det. Det är inte Britt-Marie som har gjort det. Det är någon annan som har gjort det. Den vigselförrättare, Leon Lindberg heter han. Och han lever än idag och kan intyga att vi är gifta. För det var han som gjorde det. Vad är det för saker som krävs för att gifta sig? Kommer ni ihåg? Hindersprövning. Att det inte finns några hinder för att vi gifter oss. Och tänk att Jesus har tagit bort alla hinder. Halleluja. Vad krävs mer? Två vittnen. Ja, och jag återkommer till det lite strax. Minst två vittnen. Vad krävs mer? Det är fyra saker som krävs. Att man säger ja. Ja. Så när Britt-Marie och jag har sagt ja inför två vittnen med ett hindersprövningsintyg, är vi gifta då? Ja, en vigselförrättare, ja. Ja. Är vi gifta då? Va? Ja, någon sång tänker du, någon bön eller något. Brudpall. Ja, bra. Jag är inte gift även om Britt-Marie och jag skulle säga ja till varann 1000 gånger. Ja, 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 ja. Så jag är fortfarande inte gift. Förrän vigselförrättaren har förklarat oss för man och hustru enligt Sveriges rikeslag. Då är jag gift. Ja. Jesus Kristus, han har sagt ja till dig och mig. Och du och jag, vi har bara att säga vårt ja till honom. Ja. Och då när vi säger vårt ja till honom, så finns det en som förklarar oss för ett ingånget förbund. Och det är den helige ande. Därför att han är vittnet till vårt äktenskap. Romarbrevet talar om att anden vittnar med vår ande att vi är ett Guds barn. Visst är det bra? Så du vet, det är inte jag som har gjort det, utan det är en vigselförrättare som har gjort det. Det är Jesus Kristus som har gjort det. Han har friat till dig och mig. Han har ingått ett förbund med dig och mig. Och du vet, därför så sjunger vi så här. Han har öppnat pärleporten så att du och jag kan komma in. Finns ingenting som gör att jag kan öppna pärleporten. Han har öppnat pärleporten så att du och jag kan komma in. När min farsa dog 1997, han övergav ju mig när jag föddes. Och vi blev kallade till en bouppteckning efter farsan. Och det var ingen idé att åka på bouppteckningen. För där farsan ägde, det rymdes i en plastkasse. Och det behövde vi inte fara till Sundsvall för att titta vad som fanns i den plastkassen. Men i alla fall skulle jag ju ha begravningen efter farsan. Och han försvann ju, han gick ju vilse i skogen en vinter. Och blev liggnas där i 7 månader översnöad och så. Var en orienterare som sprang på honom sen på sommaren och så här. Och så ringer min faster och säger, vi har hittat din pappa och så här. Och hon undrar om jag kan tänka mig att ha begravningen efter pappa. Ja, absolut, det kan jag göra. För jag hade fått ett bibelord 7 månader innan vad jag skulle säga på begravningen om jag skulle få frågan. För farsan hade ju övergett oss. Vi hade som ingen liksom relation med pappa. Jag har ju träffat honom 3 gånger i livet bara. Och sista gången var när han fyllde 50 år. Och han dog när han var 57. Men Gud hade gett mig ett bibelord på predikantveckan det året. Och visste exakt vad jag skulle säga. I alla fall så kom ju den där dagen. Och jag tackade ja till att ha. Och det var ju en knepig känsla på ett sätt. Det var min pappa som låg där. Och samtidigt var det ju en helt främmande människa. Jag hade ju träffat honom mindre än jag hade träffat Jan. Ja. Men det var ändå min pappa att försöka säga någonting över och så där var. Så det var som en knepig upplevelse. Och i alla fall fick jag höra om min pappa. Att pappa hade vänt sig till Jesus innan han dog. Ja. Min faster berättade det. Och min faster visade till och med en bild när han döptes i en pingkyrka i Norrland. Ja. Och då tänker jag, vet du, Jesus är fantastisk. Vi får komma även om vi har övergett våra 5 barn. Vi har övergett vår fru. Vi har slarvat bort hela vårt liv. Så kan vi ändå få komma till Jesus och få uppleva, jag får uppleva vilan i tron. Fast han egentligen kanske kände en stress över vad han hade sagt nej till under hela sitt liv. Vet du, jag tycker det är fantastiskt med Jesus. Ja. Han fick uppleva trons vila. Och det var Jesus som gjorde det. Han förtjänade det inte på något sätt. Men Jesus gjorde det. Ibland får vi den här frågan. Orkar ni några minuter till? Oj. Bråttom klockan har i Ursviken. Får jag några minuter till? Någon som inte tycker det? Vi är överens. Ibland får jag den här frågan så här. Vad är det som skiljer kristen tro från alla andra religioner? Hur vet jag att jag har valt rätt? Jag ställde mig själv den frågan många gånger innan jag blev en kristen. Hur vet jag att kristen tro är rätt? Och då hörde jag talas om en liten berättelse som handlar om en kossa som heter Mamma Mu. Någon som har hört talas om Mamma Mu? Ja. Ni kanske har läst den här boken, men Mamma Mu vid ett tillfälle skulle slå vad om med några andra kossor att hon kunde hoppa högre än solen. Har ni läst den boken? Ni har något kvar att läsa då. I alla fall så slog de vad, och de andra kossorna tyckte ju att Mamma Mu var ju totalt korkad. Ingen ko kan hoppa högre än solen. Men Mamma Mu var övertygad om att hon skulle göra det. Så hon gick hem och övade. Och så kom dagen när hon skulle hoppa högre än solen. Och de andra kossorna, de skrek, hoppa nu då, hoppa nu då. Och Mamma Mu, hon tog sats, förstår ni. Och hon hoppade allt vad hon kunde. Men du vet, det blev ju bara så här lite över backen. Det var ju inte i närheten av solen. Så kossorna, de höll på att mjölka på sig av skratt, förstår ni. Ja, du vet, ja. Och Mamma Mu, hon skämdes ju. Hon blev så ledsen så hon gick därifrån och grät. Och tänkte, ska det vara omöjligt för en kossa att hoppa högre än solen? Men när hon gick där hemma i sin sorg och ensamhet så kom hon på en idé. Som gjorde att hon gick tillbaka till de andra kossorna och sa, kan ni inte ge mig en chans till? För jag tror att jag kan hoppa högre än solen. Och de andra kossorna, de skrattar ju bara, men har hon inte lärt sig någonting? Är hon fortfarande så korkad? Men de gick med på det i alla fall. De skulle slå vad en gång till. Och de ropade, hoppa nu då! Ja, sa Mamma Mu, jag ska vänta lite grann bara så här. Och så väntade Mamma Mu tills dess att solen gick ner i horisonten. Och när solen var där i horisonten, då hoppade Mamma Mu högre än solen. Vad vill jag säga med detta? Jo, jag vill säga med detta att det finns för oss människor ett inbyggt system på något sätt som inte kommer alltid från Gud. Som gör att vi ska försöka att nå Gud. Vi ska försöka prestera. Vi ska försöka göra goda gärningar. Vi ska försöka skicka pengar till de fattiga i Afrika. Vi ska försöka med några rabblade böner. Vi ska försöka. Och kanske kommer jag med varje steg lite närmare Gud så att jag kan nå honom. Och mitt i allt detta klättrande efter Gud så blir stegen mer och mer ranglig för oss. Och det blir svårare och svårare för oss att hålla balansen. Och till slut så ramlar allt ihop för oss. Och vi får börja om. Vet du, allt detta handlar varenda religion om. Att kanske om jag bara skärper mig så blir jag någonting bättre i nästa liv. Medan i kristen tro är det precis tvärsom. Och vet du, det är detta som är mitt stora hopp. Och som gör att jag vill vara en kristen. Det är att Jesus Kristus, vår Gud, Fader, såg allt detta hopplösa för oss människor. Så han väljer att komma ner till dig och mig istället. Och Romarbrevet 5 säger så här: medans vi ännu var syndare kom Kristus till oss. Halleluja. Vet du, detta är min räddning. Detta är min räddning. Detta är mitt stora hopp. Han kom till mig medans jag ännu var en syndare. Detta gjorde han med min farsa. Han kom till honom medan han ännu var en syndare. Detta gjorde han med min farfar som söp bort sitt äktenskap. Och söp bort sina barn och sina barnbarn. Som gjorde att jag aldrig fick se honom en enda gång i livet. Men Jesus kom till honom också. Och han fick bli frälst genom Strandgården och LP-verksamheten. Medan han ännu var en syndare. Och detta gjorde han med mig. Medan jag ännu var en syndare. Så kom han till mig. Och lyfte mig upp ur fördärvets grop. Satte mina fötter på en fast klippa. Det som ingenting var. Utvalde han. I oss. Han har gjort det. Han är vigselförrättaren. Det är inte jag. Det är inte Britt-Marie och jag. Det är inte vår förträfflighet. Det är han som har gjort det. Och till sist. När vi vigdes. Så var det kanske ungefär 200 människor i kyrkan. En del av dem var bjudna på festen sen efteråt. Och som Bibeln säger, varav de flesta ännu är i livet. För det är de, trots att det har gått många år. De flesta är ännu i livet som var på vårt bröllop. Och jag skulle kunna ringa upp dem och fråga. Du var ju med på vårt bröllop. Hörde du att vi verkligen sa ja till varann? Hörde du att vigselförrättaren förklarade oss för äkta makar? Och alla de här skulle kunna vittna om. Jag hörde det. Och jag såg det. Och vi har ett sånt vittne, kära vänner. I den heliga ande. Han var med när det skedde. Han vittnar tillsammans med vår ande. Om att vi får vara ett Guds barn. Det sista jag vill säga. Min mamma lever ju fortfarande. Hon blir 82 år. Kanske det kommer en dag att hon dör före mig. Det vet vi inte, men kanske. Då ska jag ärva henne. Och nu kommer en juridisk fråga så här. Om jag är dum mot mamma nu, kan hon testamentera bort arvet från mig? Nej. Hon kan inte det. Jag har min laglott, som det heter, eftersom jag är barn till henne. Ja. Får jag ärva min mamma på grund utav vad jag har gjort mot mamma? Får jag ärva mamma beroende på hur många böcker jag har läst för mamma? Eller hur många middagar jag har bjudit mamma på? Eller hur många och dyra och stora paket jag har köpt till mamma genom åren? Nej. Jag får ärva min mamma en dag därför att jag är hennes barn. Punkt. Slut. Du ärver det eviga livet. Inte först och främst på grund av vad du har gjort eller presterat, utan enbart därför att du är ett Guds barn. Försök att vila i det, kära vänner. För då behöver du inte fundera: läste jag tillräckligt många verser? Gick jag på tillräckligt många gudstjänster? Gav jag tillräckligt i kollekten? Och så vidare och så vidare. Du ärver det eviga livet därför att du är Guds barn. Amen. Detta är att få komma in i trons vila. Och jag skulle önska att den här platsen fick vara känd för det. Att erbjuda människor i en stressad, förvirrad tillvaro, förvirrad andlig tillvaro, att går du bara en kurs till, går du bara ett yogapass till, eller vad det nu kan vara som vi erbjuds för att få frid och ro i livet, så skulle jag önska att den här platsen fick vara en plats som får erbjuda människor välkommen in i trons vila. Det har ingenting med din prestation, men det har med din identitet att göra, att du är ett Guds barn. Amen. Herre, jag vill tacka dig för din gränslösa nåd och kärlek, Jesus. Herre, vi har ingenting att komma med. Herre, finns ingenting i oss själva som öppnar pärleporten en dag. Utan det är du, Jesus, som öppnar den. Och Herre, vi har att hålla dig i handen. Jesus, vi har att vara ditt barn, att vara omfamnad av dig. Att vara buren av dig, Jesus. Att vara innesluten i dig. Att leva i dig, Jesus. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig för att det är ett ja ifrån oss. Jesus, jag säger ja till din kärlek. Jag säger ja till din inbjudan. Jag säger ja till allt det du har för mig, Jesus. Herre, jag har ingenting att komma med. Men jag tar emot allt det fina som du har, Jesus, för mig. Och jag tackar ja till det. Och tack att du gör det. Det jag inte själv kan göra, det gör du, Jesus. Du är vigselförrättaren. Tack, helige Ande, för att du är vittnet att det får ske. Tacka dig för det. Tack för din gränslösa nåd som är gratis, fritt och förintet och för oss alla. Tack att det gäller för oss alla som finns här idag, Jesus. Tack att du älskar oss med en evig kärlek. Tack att din famn står öppen för oss idag. Prisar dig för det, Jesus. Kan vi bara fortsätta en stund nu och vara i bön? Vi bara gör det så här enkelt att vi böjer våra huvuden och sluter våra ögon. Jag vill jättegärna ta med dig i en förbön om du finns här som har något behov idag. Du och Gud vet vad det är i ditt liv. Om du känner bara en respons på det som har blivit sagt här idag, att få komma in i trons vila, att få lägga av stress och oro och ofrid i ditt liv och bara få känna att jag vill komma in i vilan. Kanske finns du här idag som känner: Jesus, jag vill säga mitt ja till dig idag. Jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Jag vill bli ett Guds barn. Jag vill få del av det eviga livet som jag inte själv kan ta mig, men som du ger. Så kan du få vara med i förbönen. Kanske har du någon omständighet i ditt liv som du känner, be för detta, och Gud känner vad det är i så fall. Så om du bara känner ett behov idag, vi är i förbön, vi är stilla, vi blundar i respekt för varandra, så vill jag bara fråga: finns du här som känner, be för mig idag? Så räck din hand, så ska jag ta med dig i förbön. Gud välsigne dig. 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 Är ytterligare någon nu bara innan jag börjar be, så sträck din hand, så ska jag ta med också dig. Herre, jag tackar dig för att vi får vara på helig mark den här stunden. Tack att du känner oss var och en, Jesus. Tack att du känner oss bättre än vad vi själva gör, därför att du är skaparen av oss. Jag tackar dig, Jesus, för att du vet alla våra behov idag. Och tack att vi får komma till dig, du som är mästaren på människor. Du som känner oss och vet om oss. Du som kan laga det som går i sönder. Du som kan fylla alla våra brister, Jesus. Jag tackar dig för det.